Manuel.
Tid att flyga. Hej!
Hej!
Ja, men vi kan ju testa.
Ja, vi får se.
Ja.
Hej allihopa! Podden börjar alltid med att vi bara pratar.
Ja, men det är så det ska vara.
Ja.
Bara rätt in. Du säger ju aldrig till när vi börjar, utan du sitter bara på knappen.
Ja, är det därför?
Ja, det tycker jag är underbart. Jag älskar det.
Men det är liksom, det är det som är det sköna med att köra live, för att det är bara att köra. Det behöver inte vara så komplicerat.
Nej.
Jag har ju haft någonting. Stage fright hela mitt liv. Och så fort jag börjar liksom göra strukturer och planera för mycket, så bara
just det.
Chokar jag och blir jättestressad. Och så att för mig så funkar det mycket bättre att bara köra.
Då låser det sig. Ja, vi är lika där.
Så blir det äkta och opolerat och från hjärtat.
Exakt.
Mm.
Det är så vi vill ha det.
Ja. Ska vi börja med dagens nyheter?
Ja. Vad tänkte du? Vad har du för nyheter?
Nej, det är ju du som har nyheter. Du har ju apnytt där nere.
Det är monkey business. Apnytt ifrån Kolanta.
Nej, men Simba sa det i morse liksom. Men vad fasen då? Att de har så stora apor som tar sig in i huset. Och han bara så här. Vad är detta? Det är liksom. Ja, vad det här vet jag inte om jag hade klarat av liksom.
Nej.
Vad är det här?
Jag insåg väl lite grann att när jag också la ut det här på Insta Story och pratade om det och även pratade med er.
Mm.
Det var väl lite nästan först då jag insåg att ja, det här är ju inte så himla trevligt. Eller jag kan förstå min reaktion, och att det var väldigt många som skrev till mig. Så det var väldigt många gulliga som visade omtanke där och tyckte att det lät väldigt läskigt. Och jag tror det kanske är väldigt mänskligt att vi förminskade lite grann. Och bli så att jag skrattade lite bort det och jag sa ju att det var läskigt. Men samtidigt så här, ja men typ vad ska man göra?
Mm.
Lite så. Så bara kör man på. Jag berättar ju ingenting för dig under dagen heller.
Nej, jag tyckte bara att du var väldigt märklig.
Jag var bara konstig.
Jag tyckte du var jättekonstig.
Ja. Ja, men jag mådde inte bra. Och så,
Nej, det
märkte du, ja. Och sen så hade jag ju satt en massa skattegrejer och sånt också. Det är inte det roligaste i världen, va? Och så hade jag det här lilla traumat med mig under där. Så att, ja, det var en konstig dag. Men så tänkte jag bara så här att ja, men jag får ta det där sen. Eller jag vet inte riktigt hur jag tänkte. Jag kände bara att, nej jag vet inte, jag höll det lite bort ifrån mig.
Men först får du berätta vad som hände, för att det är ju inte säkert att alla som lyssnar vet vad det är som
hände. Nej, men exakt. Det var tidigt på morgonen. Jag höll på med min morgonrutin som jag brukar göra. Jag hade mediterat en liten stund och jag hade kört lite rörlighet. Och så var det dags för att göra qigong. Och så stod jag uppe vid min säng, för jag har en liten mysig matta där som jag gillar att göra qigong på. Så jag stod liksom lite i ett hörn där. Och så hade jag dörren öppen, vilket jag inte brukar, ytterdörren. Jag har så här skjutdörrar, glasdörrar. Och det var lite grann öppet för att jag kände att det var skönt att få lite vind in från köksdörren ut och så den då. Och det brukar jag inte ha, men det hade jag denna morgon. Och sen då när jag var klar med qigongen så stängde jag igen datorn, för att jag gjorde följde en video därifrån, så jag hade dator vid detta tillfälle. Så jag stängde ner den, och när jag då tittar framåt så ser jag först en apa som sitter på min fåtölj, och det är då ungefär 2 meter ifrån. Tre kanske det från fåtöljen där först. Så 3 meter. Men det är inte så långt i heller. Och så insåg jag först bara så här. Jag tänkte att okej, ta det lugnt. Så jag gjorde ingenting, utan jag bara tittade på apan. Och när jag mötte hans blick så blev han rädd. Först före mig faktiskt. Så att han började fräsa och liksom trycka sig lite framåt. Som att han gjorde liksom lite ansats att eventuellt anfalla. Jag gjorde ingen anfall framåt, jag gjorde bakfall. Jag stod bara still och tänkte bara, herregud, vad ska jag göra? Så började liksom tankarna snurra över vad är rätt i den här situationen. Mm. Och jag hade ju en erfarenhet med mig sedan tidigare när jag hade bröstat upp mig och gjort mig så stor jag kunde och försökte att verka skräckinjagande. Och det inte funkade.
Mm.
Då mötte jag en stor apa den gången. Och han var helt orädd för mig. Trots att jag liksom så här, riktigt ansträngde mig för att visa vem som var störst och starkast i skogen. och så den erfarenheten hade jag med mig också. Som att okej, det funkade faktiskt inte att brösta upp sig i det läget i alla fall. Så att jag stod där still och sen började han att göra anfall igen och så där trycka sig fram. Ni som tittar på YouTube kan se. och då började jag bli rädd också och så började liksom så här, jag skrek till lite grann. Fortfarande så här tänkte jag, vad är rätt liksom? Hur mycket ska jag skrika? Hur ska jag bete mig? Och så började jag tänka in liksom, kan jag fly? Och jag kände inte att jag kunde fly då, för att då hade han kommit ytterligare närmare.
Mm.
Och satt uppe på mitt staket där, som är, det är ett litet staket upp mot sängen och där jag står, så att han var ytterligare en meter närmare. Och i det läget så ser jag att det är ytterligare 4 apor som jag hade missat. Jag såg bara den här, så det var alltså 5 apor. Jag tänkte bara, det här är inte sant liksom. Det finns fortfarande lite reaktion i kroppen här, känner jag kvar. Så jag börjar rysa lite. Så 5 apor i det här lilla utrymmet. Och alla stirrar ju då på mig. Och så är den där aggressiva harden som är längst fram. Och han gör, jag vet inte hur många, 10-15 sån här attack, utfall. Som att han gjorde anspråk på att attackera. Så varje gång han liksom tryckte fram sin kropp och liksom, du kan tänka dig själv där.
Mm.
Så kände jag att nu hoppar han på mig. Så jag skrek ju och sen hittade jag en filt framför mig på sängen, så jag tog den där stora filten, jag vet inte varför, men jag bara höll upp den och tänkte att, jag vet inte vad jag tänkte, jag höll upp den här filten i alla fall, inte framför ögonen utan jag kunde fortfarande se, men jag vet inte vad det var, jag ville skydda mig på något sätt, ja. Tror jag, så att jag tog den här, jag hade önskat att jag hade någon form av något hårdare skydd än stor sköld. Men det här fick det bli. Och sen efter alla de här försöken till anfall. Där jag trodde hela tiden att nu hoppar han på mig. Och då ser jag ju framför mig hur han sätter tänderna i mig. Hur han sätter klorna i mig. Och att jag blir väldigt skadad liksom.
Mm.
Jag var rädd för mitt ansikte, kom ihåg att jag tänkte. Att när jag liksom fantiserade om på något vis att nu, om han hoppar på mig så måste jag skydda ansiktet, så tänkte jag. Så att jag hann och se liksom till och med att jag var på sjukhus och allting.
Mm. Ja, men du har ju så otroligt, det är ju så nära in på den andra skadan, så det är ju inte konstigt.
Nej, men andra precis olika. Som du sa, ja exakt. Så det kom väl upp lite blandade alla möjliga saker där och... Men i alla fall så att han höll på där och göra sina anfall och jag skrek och skrek och skrek högre och högre. För till slut så kände jag att nu orkar jag inte hålla tillbaka mer.
Nej.
Utan nu skriker jag för kung och fosterland och så får vi se vad det räcker. Det hjälpte ju till slut. Så till slut så vänder den här apan. De andra satt ganska lugnt. Men den här apan vände snabbt, springer iväg och så springer han rätt in i glasdörren, så det är bara dånar här inne. Och jag tänkte, han och tänker nej stackars apa. Jag tänkte fortfarande synd om apan. Han var ju rädd också liksom.
Ja, jag visste.
Jag ville ju egentligen bara att vi skulle vara kompisar, men det är ju svårt.
Mm.
Och jag får gå någon kurs. Ja, så han sprang rätt in i rutan och då hann jag också tänka nej, nu kanske han får panik och attackerar mig bara för det.
Ja.
För att han, ja. Men det gjorde han inte, utan han hittade vägen ut och de andra följde efter, tack gode gud. Och då tassade jag när jag kände att men nu är det safe, de hade gått en bit ifrån dörren, så då tassade jag snabbt fram och stängde dörren och låste. Ja. Så, och kände mig trygg en stund och tänkte bara, hur ska jag nu ta mig ut? För då var jag precis på väg ut och göra min vogging.
Ja, just det.
Så det var det enda jag tänkte egentligen. Det var mer att, hur ska jag komma ut och göra min vogging?
Yeah.
Så att jag tänkte inte riktigt att nu ska jag ta, måste jag ta hand om det här. Utan det första var att jag hade ju en plan, jag skulle iväg. Mm. Så att så funkade hjärnan då. Men jag satt här ganska länge efter att faktiskt jag kom inte ut. Och kände bara att ja, okej. Men så jag stod och tittade ut genom rutorna. Och till slut kände jag att nej, men nu, jag behöver nog komma ut helt enkelt. Så att jag sprang ner med skräck ner till moppen och körde fort som fan iväg, gjorde jag faktiskt. Och sen när jag kom till stranden, för då sa jag ju till dig senare när vi pratade att jag hade upplevt att jag fick den här känslan som jag haft i liksom många år, när jag fick väldigt mycket tryck över huvudet och väldigt trötthet. Och jag kände så här, i kroppen kändes mycket lättare än någonsin när jag var ute och voggade och var liksom så här, tänkte, varför kan jag inte känna någon glädje? Jag kände ingenting alls, utan det var bara så här, jag kunde bara tänka på det, bara tryckte hela huvudet, jag blev trött och fick konstiga reaktioner. Men jag sprang på där och bara, ja, kroppen funkar, men hjärnan var inte med där alls, utan jag ville bara sova.
Ja, men det är ju nervsystem, alltså du har ju en sån jätteadrenalin på slag. Så du hade ju jättemycket kraft, för kroppen producerar ju jättemycket, alltså det är ju ett klassiker, fight or flight, för att överleva. Så att springa i det läget är ju bra för att liksom använda energin, medans hjärnan och delar av kroppen går upp i freeze, alltså i den blå zonen, och dissocierar för liksom som traumahantering. Så att man kan ju gå mellan de här zonerna väldigt mycket upp och ner. Så att det där är ju en helt naturlig och normal och väntad reaktion.
Ja, men precis. Och jag, det som jag kände som var kanske lite skillnad nu, utifrån att jag har lärt mig så mycket om nervsystemet. Jag kanske inte hängde med på precis allt som hände, men jag var så medveten om exakt hur det kändes. Att jag kände exakt så här vad som hände. Jag kände liksom näsan, ögonen, front, vad heter det? Men typ pannan, liksom den delen, främre delen av huvudet. I det läget var jag fortfarande förmodligen ganska chockad, så jag kunde inte riktigt koppla ihop allting där då. Ja, så det var bara en intressant upplevelse. Sen så gick jag ner i havet och satt och då körde jag faktiskt EFT på de här känslorna. Och i det läget så fattade jag inte riktigt att det hade med aporna att göra.
Nej.
Om jag ska vara ärlig. Utan jag bara kände den här känslan och tänkte, vad är det här nu? Varför känner jag så här? Och då satt jag mig som sagt i havet och så började jag köra tapping på den här känslan jag kände. Så det som var starkast då, det var just i trycket i huvudet. Så då körde jag EFT på trycket i huvudet. Och tillåt mig att känna känslan. Jag tillåter mig att känna den här känslan, att det är okej. Okay. Körde ganska mycket på det och bara körde tillåtelse. Acceptans. Och sen så vävde jag in trygghet. Att det är okej. Okay. Och känna så här, och att jag är trygg, att jag är lugn, att jag är på en säker plats. Och sådär. Så att jag jobbade igenom. Men som sagt, väldigt mycket acceptans. För att det har jag inte haft så mycket förut när jag fått de känslorna. Jag vill vara pigg nu. Jag kan inte vänta. Utan jag ska, nu direkt ska jag må bra. Och jag ska vara pigg. Och hur ska jag få energi? Jag ska springa, jag ska träna, jag måste nog gå på en massage, jag måste göra det.
Ja.
Så har jag gjort förut. Och nu har jag, lärt mig att sitta still i det läget och bara känna in känslan. Vad är det som händer, hur känns det i kroppen, tillåta den. verkligen tillåta den på riktigt. Så att jag jobbade igenom den känslan, det släppte i huvudet och sen så kände jag på ett annat ställe lite mer vid ögonen och näsan, så då fortsatte jag att köra EFT på den känslan tills att jag kände att det började släppa. Så att jag blev fri från det. Så det lyckades jag där med ute i havet, men då var jag fortfarande inte medveten om att jag jobbade med ap-situationen riktigt. Utan, men det spelar ingen roll, för att jag gjorde ju någonting bra för mig själv där.
Ja, absolut.
Men sen så pratade jag inte om det, och så tänkte jag att jag måste ju berätta på Insta Story. Så då tänkte jag först att ja, men okej, jag gör en liten debriefing här och bara pratar igenom det. Och sen efter, nej, hur var det? Vi pratade ju med varandra. Vad gjorde vi?
Ja, nej, men du hade inte delat någonting.
Nej.
Jag har ju ändå lite koll på dig, så att nej, det var helt, nej, men vi hade ju seminarie och i gruppen, och sen så, så pratade vi lite efteråt, men då märkte jag att du var konstig efteråt.
Ja.
Men jag kände också att jag kände att det var inte läge då, för jag kände att du var inte öppen för det.
Nej,
och
det var jag nog inte.
Liksom, inte rota jämnt liksom, låta folk ha sin process. Men sen började vi skrev vi med varandra på kvällen, och då märkte jag ju att det var någonting. För då började du ju nästan få panikångest och började ju må väldigt dåligt. Och då föreslog jag att du skulle göra en session med Simba, och då drog jag in honom i det, och så började ni prata med varandra lite grann, så hade han lite bra förslag.
Ja, vi började chatta lite kring händelsen, och han ställde lite frågor till mig. Och då kom det ju upp det här mycket starkare igen, så då tryckte det ju något fruktansvärt över huvudet, i hela ansiktet, över halsen. Jag fick jätteont typ nacke, hals på sidan. Och framförallt så här, väldigt mycket över näsan var det någonting som hände. Det var som att hela näsan bara drog ihop sig. Och man får någon så här, och nu fick jag någon så här wasabi- wasabi-känsla. När det liksom bara såhär känner du igen vad jag menar?
Ja, absolut.
Någonting sånt som bara så här kändes jättestarkt. Så att så då gav han mig lite tips medan jag låg där i sängen. Och körde lite EFT, och sen så inte bara EFT men lite annat också. Att jag jobbade bland annat med att föra energin här framifrån till bakre delen av huvudet.
Ja, men det var det han sa. Det var det han sa till dig att göra.
Ja. Så att fokusera på bakre delen. Så att det blev en bättre balans. Och då tänkte jag mig att jag för den här energin bakåt.
Ja.
Så det började släppa fram i pannan. Och sen så kände jag mig då i näsan. Och sen ställde han lite fler frågor till mig. Ja, men kring känslan, kring upplevelser. Och för att man skapar ju så mycket i sitt huvud. Jag hade ju redan skapat att jag var på sjukhuset.
Ja.
Till exempel, det hände ju inte. Så att hjärnan är ju fantastisk på att skapa sin egen lilla story. Så att, ja, men han hjälpte mig att hitta lite mer känsla kring det hela. Jag hittade också en känsla av hopplöshet. Eller hjälplöshet menar jag. Hjälplöshet. Det var min känsla. Och nästan att man vill. Ja, men nu vi pratar om det här med nervsystemet. Det var nästan som blåzonen.
Ja.
Med freezonen. Att det var som en. Som man pratar om, förberedelse till döden.
Att, ja, precis.
Att jag började. Inte när jag stod där. Men liksom i min känsla så zoomade jag ut.
Vänta. I'm in the session. Ja. Yeah. Okej. Okay. Vad som kom.
Okej.
De kommer och levererar olika saker till mig.
Ja.
För att jag med knät.
Ja, precis. Ja,
fortsätt.
Ja, jag zoomade ju liksom i min känsla innan. Men jag kunde ju inte göra det när jag stod där i full. Liksom när jag var i fight flight modet, där kunde jag liksom inte gå ur det.
Nej.
Men det var som att jag inom mig ändå någonstans zoomade ut. När jag tänkte på det, liksom den här filten som jag tog över mig, så tänkte jag att jag bara kröp ihop och skulle skydda mig. Men jag gjorde ju inte det, utan men i mitt huvud så gjorde jag det.
Nej, men man kan vara i de olika zonerna samtidigt, speciellt när man har jobbat med det, så kan man vara grundad, aktiverad och blåzonad samtidigt.
Ja.
Det är väldigt spännande.
Ja.
Det blir väldigt, väldigt intressant när man kan observera sig själv under, under en situation när den händer. Och det skulle jag säga är skillnaden mellan det som hände med moppeolyckan och det här. Det är kunskapen som du har lärt dig, alltså månaderna som du spenderade här och lärde dig allting. För att sen då kunna förstå, sen att man inte förstår exakt där och då vad det är som händer, det är inte så konstigt. Eller att du inte förstod när du var på stranden varför du hade de här starka känslorna. För då är man fortfarande i chock, och det är inte meningen att, för att kroppen kan inte se skillnad på det är en apsituation och det hände ingenting, eller att typ hela min familj blev liksom dog. Alltså kroppen vet bara att det är fara och att man är väldigt aktiverad. Och att komma tillbaka från det och förstå vad det är som händer för tidigt, det kan skapa en situation som gör att man inte... Alltså för allting handlar om säkerhet. Kroppen handlar bara om överlevnad.
Mm.
Det är bara överlevnad. Och att förstå vad som händer, det är samma som att man känner inte liksom smärtan först. Precis. Det är för att du behöver fortfarande... Det är inte säkert nog att göra det. För att när man börjar göra det så kan man inte försvara sig längre. Du kan inte springa, du kan inte... liksom slåss eller så här, om du är i en farlig situation.
Nej.
Så att det tar tid innan kroppen. Så att nu kom du tillbaka ner och började bearbeta detta redan samma dag.
Precis.
Vilket inte hände med moppeolyckan. Det tog ju lång tid innan det liksom kunde komma fram.
Ja, men exakt. Och där var det, fast där fick jag väl lite hjälp av dig också, för att du ställde frågan till mig.
Ja.
Och då kände jag bara så här, vänta nu, hur är det egentligen? Och då började jag ju storgråta, ska jag väl, ja, jo, men det kan man säga. Inte så här hysterisk gråt, men bara liksom att jag kände att det bara släppte. Att fan, jag var ju skiträdd liksom.
Ja.
Och då kom ju de här liksom tillbaka liksom med trycket över pannan, hela ansiktet, spänningen över halsen och liksom bara så här, nästan svårt att andas liksom. Så det var ju jättebra att det kom upp där då.
Men det är ju det som är när vi pratar om att man behöver ha community. För att i communityt så är man liksom trygg, man blir säker, man blir trygg fysiskt, man blir trygg emotionellt och liksom spirituellt och grundad. Och att människorna omkring en skapar en plats som gör att, för det som händer är att nervsystemet grundar sig och att man kan börja släppa på den här energin som kommer från situationen, och att gråta är bara ett av de sätten. Så att det är, att gråta är en jättehälsosam nervsystems release för kroppen att processa känslor och händelser och trauman och sådär. Så att det var ju när jag började fråga som du liksom, och du har ju också sagt det när du har varit här, att det är ju när du är med mig och Simba som allting kommer upp. Men det är ju att nervsystemet känner att vi är grundade, vi kan ta hand om detta. Vi liksom, jag kan visa mig sårbar. Och det är ju en trygghetskänsla. Det är därför, du och jag har ju varit likadana i det hela livet, att vi behöver ingen, vi är tuffa, vi behöver liksom, och det är ju ingen styrka, det är ju en svaghet, men det är också kroppens överlevnad. Ja. Men det är ju ingenting man ska eftersträva, om man säger.
Nej, ensam
samhället, liksom, nej, men som samhället liksom, att man ska vara så himla tuff och hård hela tiden.
Nej, men exakt, och det är ju verkligen någonting väldigt spännande och nytt, kan man väl säga, för mig i livet. Det är ju inte så att jag har haft jättemycket och har jättemycket fina vänner och så, men det blir skillnad på när man kan prata om det på det här sättet. Det handlar inte bara om, jättelångt kommer man definitivt på bara liksom sin familj och vänner och att det finns någonstans att vända sig när det är någonting som händer. Men här, och jag är inte van vid det.
Nej.
Jag är absolut inte van vid det. Så att det är ju fantastiskt att kunna känna. Och det kände jag ju bara när jag och Simba, vi gjorde en TRI-session idag. Eller lite blandat EFT, TRI, Trauma Tension Release Exercises. Så Simba kände väl av lite grann vart jag var och vad som behövdes för stunden. Så att han är ju en man med många strängar på sin lyra. Så han känner av vad som behövs. Så att jag berättade lite och visade här också och filmade lite grann. Det bara blev spontant. Så ja, där satt den apan och där var de och där var det. Och då så hände det så och sådär. Så att vi gick igenom allting och gjorde lite olika metoder. Sen hade jag ju grundat mig ganska mycket i morse. För jag körde både... jag har börjat använda den här gua sha-stenen väldigt mycket. Både på morgon och kväll. Den lugnar mig väldigt, väldigt mycket. Så jag körde den mycket... Och framförallt i nacken och liksom så här runt om hårfästet och sådär. Så jag hade kört den. Och jag hade även gjort lite rörlighet. Så hade jag simmat. Och sen hade jag kört qigong precis innan. Så att jag hade gjort många bra saker. Men sen då när vi ringdes upp så... Då kände jag direkt, typ jag såg Simba. Så började det... Hela nervsystemet och bara, det hände så mycket saker. Så då släppte det ut igen, bara jag såg honom liksom. Apropå det vi pratade om.
Men det är så coolt. Det är så otroligt mäktigt. För att kroppen känner direkt när det kommer en annan kropp som är grundad. Som är här för mig. Och då bara, då är kroppen, okej, det är tryggt att processa nu. Och då bara väller det upp.
Ja.
Så det är så det kan vara när man mår dåligt och så går man och håller det inne och så kommer någon. Det är det här man säger, fråga inte hur jag mår för då kommer jag bara gråta. Det är ju det med tryggheten och liksom omtanken. Och det är ju att nervsystemet går ner och så kan kroppen processa.
Ja men exakt. Men typ krama mig inte för då börjar jag gråta liksom.
Ja men exakt.
Nej. Så det är, men precis. Och det är väldigt, väldigt, väldigt fantastiskt att få uppleva det. Och också såklart med väldigt professionella människor som du och Simba. Man liksom, det blir ju ytterligare en trygghet såklart.
Och när jag jobbar med någon som vet vad man ska göra.
Ja men exakt, jag känner mig ju 100% och plus mer än så tillit liksom. Och när man har jobbat ett tag tillsammans dessutom så vet man att det är bara att, bara att släppa på det som man kan släppa på helt enkelt. Så det var fantastiskt. Så vi gick igenom lite olika tekniker helt enkelt. Och körde mycket grundning också. Lite olika saker gick vi igenom. Och även visualiserade, skapade positiva känslor. Avslutade vi med. Så att man inte hamnar i det här liksom. Att som i den här apsituationen så är det ju väldigt stor risk att man, som jag var i morse. Så var jag inte klar med bearbetningen. Och då kände jag mig väldigt instängd och lite rädd. Ville helst inte gå ut. Jag märkte att jag är rädd för att låsa och stänga dörren och gå. För att om aporna kommer där. Då kan jag inte snabbt komma in. Så var det så här. Hur ska jag göra med det här? Och så jag måste ju bara chansa liksom. Så jag tassar runt här och liksom lite intryckt inom mig. Och då är det väldigt bra att skapa liksom lite mer utrymme och skapa nya tankar lite mer, inte bara att skapa en positiv tanke utan mer skapa utrymme för att det finns vad ska jag säga, mycket positivt liksom runt och inte bara hamna liksom i ap-situationen. Nej. Jag hamnade till och med att jag skapade lite positiva vibes gentemot aporna.
Ja.
Och att inte känna liksom någon typ ilska mot dem eller sånt där. Och det gör jag verkligen inte. Men det känns ganska skönt att bara gå igenom det. Hur känner jag? Och nej, men jag vill att de ska ju vara mina vänner liksom, på ett sätt. Så att jag försökte skapa lite kärlek i det. Och jag är ju en av dem här på kullen som, för annars har det ju, de försöker ju, och jag har väldigt svårt för att skrika åt djur och eller kasta saker efter dem. Eller, jag har väldigt mycket emot det i hela min kropp, säger nej till det.
Ja.
Jag kan inte kasta smällare och sånt heller, jag kan
nej.
Inte.
Nej.
Och jag är väl den enda här uppe som inte kan det riktigt, har det känts som. Så att jag får, ja, nej, jag vill inte ha den energin. Så får vi se här nu. Men nu som sagt har jag ändå jobbat igenom det på ett bra sätt och inte bara negligerat det och låtit det ligga kvar där under som det ofta blir då. Så det var därför vi ville ta upp det, för att bara beröra lite kring vad man faktiskt kan göra när man är uppe. Alla kanske inte upplever ap-situationer, men det finns många andra situationer som man kan bli skakad av och traumatiserad av.
Ja, nej, men alltså, det här är ju ett väldigt bra exempel. Men om man upplever någonting traumatiskt, att man förstår att det är en jättestor reaktion i kroppen som behöver processas av kroppen. Och om man bara stänger av och går vidare så kommer det lagras i kroppen. Och det är då ger uttryck som olika känslor, smärta, stelhet. Alltså det lagras i vävnaden.
Mm.
Och det behöver kroppen processa på ett eller annat sätt.
Mm.
Och det är ju det som man då, när man blir lite, eller ja, vissa, jag ska inte säga så, men som ung så kan man ju komma undan med ganska många olika händelser och sådär. Men om man inte har en livsstil, alltså det är ju det som vi menar med en självläkande livsstil. För att kroppen är kapabel att hantera alla de här grejerna om man bara ger den förutsättningen. Mm. Och förutsättningen kommer ju med kunskap och information kring. Det är ju det som kallas för liksom trauma-informerad och trauma-informed.
Mm.
Men det är väldigt få människor som är det. Och det är ingenting som man lär ut i skolan eller liksom sådär. Vilket jag kan tycka att man kanske borde göra. Hur hanterar du, för livet är inte bara glass och ballong hela tiden. Och hur hanterar jag livets liksom motgångar på något sätt. Nej, men att det verkligen är så att kroppen, processar man det inte så finns det kvar. Och det byggs upp över tid. Och tillsammans med liksom genetik och livsstil så ter det sig på olika sätt. Vissa får mental ohälsa, vissa får stress, vissa får smärta, vissa får stelhet, vissa får och sen så lägger man ju på olika beteenden för att hantera det här som man inte kan hantera. Exakt. Så att man vet inte hur man gör. Nej. Och sen så liksom att nervsystemet blir väldigt aktiverat. Så att
det är då man kan få utveckla de här beteendena som du säger, att olika flykter kanske ifrån den här känslan som man inte vet vad man ska göra med helt enkelt.
Nej, men det är en överlevnadsmekanism som finns i kroppen. Att vi liksom jobbar runt.
Mm.
Vi jobbar runt det. För att kroppen avgör att det finns inte, det är inte tillräckligt säkert att hantera det. För att om nervsystemet är påverkat hela tiden, vilket är för väldigt, väldigt många människor, så är nervsystemet aktiverat i princip jämt.
Mm.
Och då är, för kroppen tror inte att den är liksom home safe.
Mm.
Alltså att man är med om en situation och sen så tar man sig till trygghet.
Mm.
Men kroppen förstår inte det. Så då bearbetas det inte. Plus att man har inte liksom verktygen för att göra det.
Så att, och det är ju svårt i den. Om man skulle vara helt själv. Det var ju det som var väldigt skönt igår till exempel. När jag hade er och också pratade med Simba. För jag kände att när det drog igång väldigt mycket och kraftfullt i kroppen. Då liksom blir det som att det jag redan kan. Det nästan försvinner bort också. Man blir lite paralyserad. Av traumat, så att det kan vara svårt att finna sig i den situationen även om man har kunskap, så att i vissa situationer så behöver man ju verkligen ha hjälp.
Ja, visst, absolut. Ja, men det leder oss ju in till dagens ämne som är matrelation och beroenden. Och många hade ju liksom så här, usch, jag behöver, I need a drink, liksom. Det här är klassiker i liksom amerikanska filmer.
Jag måste ta ett glas vin.
Ja, jag måste... De går till serveringsvagnen och häller upp en... Alltid en sån gigantisk grej som de sveper. Nej, men liksom så här för att lugna nerverna. Ja. Och det är ju nervsystemet som bara liksom lugnar ner sig då. Eller blir bedövat av alkoholen. Exakt. Och har man inte resurser och kunskap och verktyg för att hantera det som kommer upp. Så blir det som en flykt eller en form av relief och ett sätt att hantera. Och maten är ju en enorm, alltså när man börjar prata om alkohol och droger och liksom sexmissbruk och liksom massa olika saker, då det kan vara kanske för dem lite mer högre aktiveringarna.
Mm.
Men maten är ju där liksom smyger sig in och är liksom hela tiden.
Yes.
På något sätt. Det blir liksom en någonting man gör helt socialt accepterat för att det har en inverkan på nervsystemet helt enkelt. Mm. Det är precis. Det är. Det inger en trygghet.
Ja, och som du säger att ju mer man har där inom sig som man inte kan hantera, desto starkare liksom, och kanske djupare trauman också, så behöver man ännu mer för att lugna sig. Man behöver en total bläcka med alkoholen eller ta andra droger för att känna att man hittar det här lugnet. Liksom.
Ja, så att, och folk tar ju droger och, eller har beroenden och matberoenden och av olika anledningar. Alltså det finns
ju alla mediciner.
Nej, men relationer, Netflix, alltså allting är ju det är inget fel att kolla på Netflix, men man gör det ofta för att liksom decompressa.
Ja.
För att slappna av och sådär. Så att man använder det för, som en flykt. Att slippa den här känslan som man har. Och så går man in i en annan värld.
Exakt.
Och man kan vissa människor har porrmissbruk. Vissa har relationer. Alltså relationsmissbruk är ju jättevanligt. För att du får liksom en boost på olika sätt. Så att livet är fullt av beroenden och väldigt, väldigt många har det. Och maten är en av de absolut största.
Mm.
Och det märker vi här väldigt mycket, att de som har beroenden som vi jobbar med, så ligger det ju alltid, liksom, även fast de är nyktra så att säga, så ligger det ju oftast någon form av, alltså att man använder maten på något sätt.
Ja, men exakt. Och det är ju inte ovanligt att man har flera pågående missbruk eller beroenden samtidigt givetvis.
Nej, och det finns många som har alkoholmissbruk och matmissbruk och relationsmissbruk och allt möjligt som inte märks i samhället. För att det är socialt accepterat och att det är helt, inte normalt, men det är ingen som märker för att det är så vanligt.
Mm. Ja, men absolut. Och jag tror också att det är många som kanske inte heller tänker på att de har ett missbruk själva. Eller att Netflix eller liksom de bitarna, att man kanske inte riktigt ser det som att det är en flykt.
Nej.
Utan det känns ju helt legitimt att göra det. Det är inget konstigt. Men jag tror att när man väl, många har ju pratat med om det här. Och även jag själv, jag är väldigt väl medveten om när jag har använt Netflix för att fly.
Ja,
eller om det faktiskt är något jag vill titta på. Eller om jag bara så här febrilt, vad ska jag titta på? Jag tycker mest att det är skit. Liksom. Men det finns mycket bra grejer där också, det är det. Men jag märker...
Men det är inget fel att titta på Netflix. Det är inte det. Och det är inget fel att ta ett glas vin. Det är inget fel att ha en relation. Det är inget fel med liksom att äta mat. Utan det handlar om varför gör man det och vad är det som gör man det från rätt orsak, om man säger.
Ja, men exakt.
Och det är ju det vi jobbar med. Och det är ju inte ett problem förrän man själv tycker att det är ett problem.
Nej.
Så att det behöver inte ens vara ett problem. Du kan ha ett missbruk utan att det är ett problem. Det är ju väldigt många till exempel som har matmissbruk. Men som, för det har vi Det är väldigt intressant i och med att jag jobbar med min matrelation och min liksom, viktresa och har så otroligt liksom, problematiskt, eller har varit väldigt problematiskt med att gå ner i vikt hållbart. Och sen så jobbar vi med en person som har enorma trauman, alltså sådana enorma trauman, men som är smal som en pinne och kan liksom äta någon stopp. Han skulle kunna äta ihjäl sig utan att han gick upp vikt. Alltså inte ett gram lägger människan på sig.
Nej.
Så att det är verkligen helt olika. Så man, och där blir ju då inte mat. Det klassas ju liksom inte som ett problem för att det syns inte utåt.
Nej, exakt.
Och folk som kan, som, så här, ja, han dricker lite för mycket men hanterar det ju. Mm. Han går ju till jobbet och liksom relation.
Sen som man klarar vardagen.
Ja, och det blir inte, alla behöver inte bli liksom mean drunk. Så att det finns ju väldigt många människor med missbruk som är liksom, har liksom fungerande missbruk.
Mm. Okay.
Och sen så finns det ju de som då har icke-fungerande missbruk. Så att det handlar ju om vad man själv vill. Och jag kan väl säga så att min relation till mat har ju också varit det som har suttit i längst av allting som jag har jobbat med.
Mm.
Men även det som jag också är mest tacksam för. För att om jag hade liksom fixat det här för några år sedan, då hade jag inte fortsatt gräva så djupt som jag gör.
Nej.
Och då hade jag inte heller nått de här högre höjderna till andra typer av välmåenden.
Nej, precis.
För då hade jag liksom nöjt mig, för att vikten har varit en sån otroligt stark drivkraft för mig, för att den har påverkat mig något så kopiöst.
Mm.
Vi pratade om det i viktnedgångsgruppen. Så sa jag ju det, att det var det första som hände när jag liksom vaknade på morgonen, innan jag ens öppnade ögonen. Så var det precis som att ett ekolod gick ner och upp i kroppen. Och så bara så här, nej, jag har ätit mat, jag är liksom tjock och jag är uppsvullen. Och då, liksom, då går det på den liksom direkt. Och sen så är det helt, det är helt närvarande i allting som jag har gjort.
Ja.
Varenda session, varenda samtal, allting, så bara var jag så här fruktansvärt obekväm och liksom hade panikångest över min egna liksom, kroppssituation.
Ja.
Så det är ju det som jag var tvungen att jobba igenom. Men att det är så otroligt, det var så närvarande i mitt liv.
Mm.
Så att jag var bara så här, jag måste fortsätta jobba med det här, för att det här går inte. Mm. Det här kontrollerar hela mitt liv. Det går inte, jag är liksom superolycklig. Det bara påverkar allt. Mm. Då bara. Men för vissa så, ja, alla är olika.
Ja, och sen återigen som vi brukar prata om också, att det är ju ett val som alla har, hur bra man vill må.
Ja.
Återigen när vi pratar om självläkning och abundance. Och det är ju väldigt många som faktiskt nöjer sig också och känner att nej, men det är fine, eller jag har de här problemen och det, men det är ändå okej, jag väljer att leva så.
Mm.
Och sen så finns det andra som känner att nej, men jag vill må ännu bättre.
Jag
vill inte leva med det här, jag tycker att det tynger ner mitt liv liksom, och man vill göra någonting åt det.
Mm.
Så att det, ja, nej, man får alltid ställa sig frågan vad man, och som du sa innan, det behöver inte vara ett problem
med
något av det heller, om man tycker att man mår bra. Men sen, jag tänkte på det förut med Netflix och sådär, det är väldigt många som kanske inte upplever det som ett problem, men sen när man pratar om det lite djupare så är det många som har sömnsvårigheter till exempel. Mm. Kanske inte kan sova, ligger halva nätterna och tittar på Netflix. Och mår egentligen ganska risigt. När man väl börjar att skrapa lite grann.
Yeah.
Så, men i första, det upplever jag många som jag träffar och pratar med just om hälsan. Att de kanske börjar med att säga att nej, men jag mår bra liksom. Det är helt okej sådär liksom. Och sen så pratar man lite mer och skrapar lite till, så inser de många gånger att fan, jag mår inte så jäkla bra och jag har ju inga bra rutiner alls och jag tar ju inte hand om mig och egentligen skulle jag väl leva så här och ja, men så att det brukar komma när man väl.
Ja, men det är ju fortfarande lite tabu att må dåligt. Det är ju fortfarande lite Det är lite låg status på att må dåligt. Vissa är väldigt medvetna om att de mår dåligt. Och vissa vill inte kännas vid det alls.
Nej.
För att det är... Ja, men det är lite... Det är inte så... Man framstår ofta, alltså folk som, ja, det är skam. Men även det här att folk som mår dåligt, de, nu generaliserar jag, men hårdrar det, men det är väldigt vanligt att de pratar väldigt mycket om att de mår dåligt och att de liksom ventilerar mycket om att de mår dåligt.
Mm.
Och det är ju ett sätt, det är ju ett, liksom ett tyst rop på hjälp. Alltså folk som man tycker så, men det är så jobbigt med en människa som klagar hela tiden. Och som bara pratar om hur dåligt den mår. Och det finns ju så många olika nivåer på det här, men det är ju ett, och man vill inte bli sammankopplad med det, så man vill inte prata om det, och ja, man vill inte, väldigt många vill ju inte ta upp plats för andra, och det är ju då att vänner och bekanta inte har kunskap och inte har, alltså det finns liksom inte, nu pratar jag ju om Sverige framförallt, att det finns liksom inte närvarande i livet att det finns ett sätt att ta hand om det. Och, och att resursen man har är terapi. Jag menar, jag gick i terapi i 7 år och det hjälpte ju till viss del, men det löste ju liksom ingenting. Det sitter i vävnaden. Det sitter i den fysiska kroppen. Och det är därför som vi använder detoxen till exempel, för att liksom komma åt det och börja liksom röra på saker och få upp det till ytan och sådär. Så att detoxen är ju en väldigt, väldigt läkande verktyg i så många olika nivåer. Och sen så livsstilen, och för att det handlar om grundning, det handlar om nervsystemet, det handlar om liksom samspelet i det här. För att du kan inte släppa på gamla känslor om inte nervsystemet blir grundat. Det är det som vi utbildar i de olika delarna, hur allting hänger ihop. Så att när man börjar förstå hur det hänger ihop, så blir det så otroligt mycket lättare att navigera. För att då blir det inte det här överväldigande mysteriet. Och att man måste, det är fel på mig, jag kan inte hantera det här.
Mm.
Jag menar, jag vet ju att innan jag flyttade hit så... Nej, men jag var ju helt låst liksom, för att jag visste ju inte ens vad det var som pågick. Jag kunde ju inte förstå varför jag mådde som jag mådde. Det var ju jättesvårt. Jag fattade, jag hade ingen aning. Det är ju nu i efterhand som jag förstår vad det är som liksom.
Nej, men gud, det är ju inte så många som har den kunskapen med sig eller ens i sin närhet, som du sa. Så att det är ju verkligen inte konstigt.
Nej. Men samtidigt som det börjar komma, för att nu är det så många, och det som jag ser, det är ju när jag flyttar hit, så börjar jag, så först när vi började med det här för 5 år sedan, så kände jag ju bara så här, gud, alltså ingen i Sverige kommer någonsin jobba med oss, för att de kommer tycka att det här är så konstigt.
Mm.
Det här är så långt ifrån den svenska verkligheten som det går att komma.
Mm.
Folk kommer tycka att det här är liksom, woo, det är spirituellt, det är liksom... hittar på, det är liksom konstigt. Och nu då, 5 år senare, så är det inte alls så konstigt. Och ingången som jag ser, det är ju framförallt genom att det är så otroligt många människor som att yogan är så stor. För att det är så otroligt många människor som åker till länder som hit, till Indien, till, jag vet inte hur många yogautbildningar det är som pågår här varenda år. Det är liksom bara massa turister som kommer hit och gör yogautbildningar. Och på Bali och Indien och liksom i Portugal. Alltså folk reser och gör sina yogautbildningar. Och via de som jobbar här, som är yogautbildare, lägger till olika saker i utbildningarna. Så att nu så jobbar man med andningen på ett helt annat sätt. Jag ser hur de tar med sig liksom den fysiska uppsättningen. Meditationen är ju jättestor nu, för att man börjar. Det liksom inkorporeras i, även på sats liksom, så gör man ju de här grejerna.
Ja.
Så att det börjar normaliseras. Så via den vägen så börjar man nu prata, för att människor som reser mycket, man åker på retreats, man liksom... Det är framförallt kvinnorna som har de här upplevelserna och börjar ta med detta hem. Och det börjar bli mer och mer normaliserat. Mm. Och här då är det ju inte alls konstigt med att man gör TRI eller EFT. Eller liksom, och det som är då att utbildarna, alltså den TRI-utbildningen som jag har gått, den är ju ett år ungefär. Mm. Och den är ju enbart baserad på vetenskap. Det är ju liksom noll.
Precis.
Eller konstigheter.
Jag skulle säga det, att det är verkligen enormt, inte bara teori, men allting kring det som ni har byggt upp i er verksamhet är ju extremt kunskap eller evidensbaserat liksom. Ja. Så att det finns ju inget flummigt överhuvudtaget med det.
Nej, men det har liksom klassats som det väldigt länge. Och det här vet ju inte du om, men jag har jobbat med marknadsföring väldigt länge och jag har liksom ganska stort nätverk med människor som jag känner från tidigare, från liksom min tid i Sverige och så. Så pratade jag om det, att vi startar liksom på nytt, liksom vi valde att inte gå med ditt Instagramkonto som har massor med följare och börja från noll och sådär, och liksom så här, prata lite om hur vad man ska tänka på och sådär. Och de bara så här, ja, men ni måste gå till TikTok. Och jag bara nej, jag vill inte vara på TikTok. Och så pratade med den här tjejen igår och hon bara, jag bara, men folk är inte intresserade av självläkning på TikTok. Folk ska ju bara dansa och tramsa liksom. Och hon bara, self-healing, 700, alltså 800 miljoner views.
Ja,
såklart. Och jag bara kände så här, jag sitter här borta på farmen och förstår inte att det här börjar bli en grej. Och så sa hon så här, nej men self-healing, det trendar, Sara. Det trendar. Yes. Och jag bara, va?
Jag kollar ju en del på TikTok också. Det är jättemycket kring hälsa och självläkning.
Ja, och just att självläkning är en grej. Och så frågar jag så här, men i Sverige då? Då sa hon, nej men det är nästan 8 miljoner views på självläkning. Ja. Så att folk börjar förstå att det här är någonting. Det här är inget trams liksom. Nej. Det här är inget konstigt. Och jag vill ju att folk ska se det som en möjlighet att, wow, jag kan lösa det här själv.
Mm.
Jag kan liksom reversa i princip vad som än har hänt, om det inte har gått för långt.
Yeah.
Och jag kan göra det själv. Visst att jag behöver hjälp i början och liksom för vad jag ska göra. Men med ganska enkla medel så kan jag lära mig hur jag återställer balansen i kroppen. Och det är inget hittepå. Det är liksom...
Nej.
Evidensbaserat. Det enda som är då är att det finns liksom inte att massan pratar om det på ett samlat sätt. Nej. Jag ser inte så många som kanske pratar om det på det sättet som vi gör, som kombinerar alltihopa. Som använder detoxen, nervsystemet, traumahantering, livsstilen, liksom. Som ett strukturerat program, om man säger. Men informationen är ju jättestor. Jag menar, traumat som vi lär oss från, det är ju från de mest framgångsrika traumaexperterna i världen, de största organisationerna. Och det är ju liksom, det är ju bara terapeuter och sånt som håller på med noll spiritualitet. Och liksom, det här är ju stora amerikanska organisationer som har exakt samma standards och har så otroligt jag blev helt, när jag började liksom gå de här kurserna och så jag blev så rörd av de här superamerikanska. Det var en ganska liksom stor amerikansk man med det här för stora, den här amerikanska kavajen, du vet, som är liksom för stor och helt rak och dubbelknäppt. Alltså helt som att han kommer från 90-talet. Och som har sån otroligt fin syn på människan och hur man bemöter en människa som har varit med om någonting. Jag börjar nästan liksom gråta när jag tänker på det. För hur liksom vackert man behandlar en person som har varit med om någonting.
Mm.
Och det är ju motsatsen till att vara stark och hålla allt inne och liksom så.
Verkligen.
Så att maten, ja, om vi återkommer till vårt tema, kom lite avtrack där.
Ja, men precis. Men det blir ju så viktigt hela tiden när vi kommer in på det här med självläkningen. Och det är precis det som vi vill ut med och hjälpa till. Dels självklart att vi kan läka oss själva från i princip allt. Men också att vi vill paketera det och hjälpa till med att liksom lättare hitta vägen, var någonstans börjar jag. Så att det var ju så vår resa började lite, kan man säga. Hur ja. Vi paketerar det här för att hjälpa fler att lättare hitta vägen.
Ja, men precis. Och det jag skulle vilja säga också är att det finns ett nytt uttryck som heter energimedicin eller energy medicine, som är som börjar bli vedertaget, som är egentligen ett annat ord för självläkning. Så det kallas för energy medicine. Och det handlar om att allting som du upplever som är liksom jobbigt, alltså sjukdom, smärta, mental ohälsa, depression, känslor, allting sånt, det kommer ifrån att kroppen är i obalans på ett eller annat sätt. Och det kommer ifrån att det skapas en stagnering någonstans i kroppen som sen växer och blir större. Och så ger den här liksom stagneringen ger liksom att det byggs på hela tiden. Och att i energimedicin så behandlar man inte, man diagnostiserar inte, utan kroppen är i obalans och man behandlar alla på samma sätt. För att man behandlar inte diagnoser, utan du behandlar en obalans i kroppen. Och det är exakt samma som vi pratar om, att om du börjar, om du ger kroppen förutsättningen att läka, så kommer kroppen läka av sig själv. Och det är precis så som det handlar med detoxen. Alltså om du gör en detox, så kan du inte bestämma att kroppen, men nu ska jag läka sköldkörteln, eller nu ska jag läka min ångest, eller nu ska jag läka, utan kroppen bestämmer själv. Den gör det som den själv väljer. Och i energimedicin så är det samma sak. Sen kan man ha olika ingångar, att man jobbar liksom med smärta för att smärtan är så påtaglig, och då börjar man jobba där. Men det man egentligen gör är att man jobbar med nervsystemet och aktiverar kroppens självläkningsmekanism och släpper på energier som är uppbyggda över tid, som sen ger ett resultat som är smärtan.
Ja.
Så att det där börjar komma
rörelse i kroppen liksom, den
exakt
här
för att motverka den stagneringen som finns i kroppen.
Precis. Och när vi gör det så är ju kroppen, den ligger ju bara och sitter och bara väntar på att kunna börja läka sig själv, att vi ger den förutsättning för
yes. att för att samhället vi lever i, det så som det är uppbyggt, alltså informationen som finns är inte skapt för, liksom man ger inte kroppen möjligheten, för man vaknar upp och känner sig inte utsövd. Man, alltså så som jag levde när jag hade ett jobb, det var ju helt sjukt. Jag satte klockan och sen var det liksom, så snosade jag tills jag fick ångest, och sen så liksom, jag åt ju inte ens frukost, borstade tänderna, duschade, gick och tränade innan jobbet i och för sig ofta. Men allting var liksom en hets. Det var ju inte så att jag stannade upp och kände in på något sätt eller sådär. Utan idag har jag bokat spinning och då går jag dit. Sen så mådde jag ju bättre efteråt, men liksom, och så jobbade hela dagen och så det går i ett och sömnkvaliteten är inte det bästa, och så alla ska, det här vi pratat om förut, att man ska se bra ut, man ska vara framgångsrik, man ska ha trevliga barn, man ska ha bra kompisar, man ska ha ett snyggt hem
och vara balanserad.
Det finns ju inget utrymme där, så att man måste skapa det utrymme, man måste ta tillbaka liksom någonting. Och det är det vi pratar om med morgon- och kvällsrutinen, att man liksom låser in hela liksom, upplevelsen. Att man skapar en bra förutsättning på morgonen och en bra förutsättning på kvällen. För det är där som svaren ligger. Och sen kommer man successivt börja göra bättre val däremellan.
Exakt.
Men i övrigt så är ju samhället och livet som man lever, alltså ekorrhjulet. Ekorrhjulet ger inget möjlighet till återhämtning.
Nej. Och det är inte så mycket tid för liksom reflektion och hinna känna in.
Och nej, men det är väldigt enkelt, för nervsystemet går aldrig ner till den parasympatiska aktiveringen där självläkningen existerar. Det är superenkelt. Lever man ett liv där inte nervsystemet, och det är bara en del i självläkningen.
Ja.
Men det ser vi ju i typ alla vi jobbar med. Att nervsystemet är inte, det är aktiverat väldigt mycket.
Nej, men exakt. Och när vi, om vi ska säga någonting mer kring mat.
Ja.
Beroende, beteende.
Ja, nej, men alltså, om man går med energimedicin och självläkningsprincipen, så är svaret i livsstilen och det som är obearbetat. Så att har man någonting som är med mat att göra, så är det bara ett uttryck för någonting som behöver processas och som inte har. Och att livsstilen och svaret ligger i livsstilen. Och att det
hur
går
man äter,
att
jobba man med. Äter.
Ja, det går. Så man får börja någonstans.
Och det var ju det som vi gjorde med, vi håller ju på nu med, precis startat igång vikt, eller självläkning för viktnedgång. Så att då har vi börjat prata om de här beteendena och hur vi kan jobba med det för att hamna i balans. Och så allt det här som vi nu har sagt. Hur man startar självläkningen för att göra det möjligt för kroppen att faktiskt nå den vikten som man, ja, som man vill, eller som kroppen själv vill.
Och ja, men kroppen vill ju vara lätt. Kroppen vill ju kunna springa, klättra, hoppa. Kroppen vill vara agil. Och vital.
Ja, men exakt.
Ja, så att viktminskningskurser, alltså den skulle man kunna gå om man har andra problem också, för att den är så generell egentligen. Men nu har vi valt det här för att det här är en hjärtefråga för oss båda. Så att vi har valt det. Men vi har ju även liksom en allmän sån grundkurs i självläkning som är bara en app som är super basic, där vi går igenom alla de olika elementen som påverkar som man kan använda sig för att aktivera en självläkande livsstil som inte är specifik också.
Nej, men exakt.
Så vi försöker i våran takt här och bara mata ut olika ganska lättillgängliga, och vi vill att det ska vara lättillgängligt, vi vill att det ska vara liksom kostnads, alltså det är därför vi gör de här online-kurserna som man kan starta när man vill och som inte kostar liksom hela livet att man ska behöva investera. Jag menar, jag har ju dedikerat, jag vet inte hur mycket pengar på att lära mig det jag har gjort. Alltså jag vet inte ens fundera på allting som jag, nej, men hur mycket pengar jag har lagt på det här.
Nej men så är det ju.
Ja.
Många kurser har det blivit. Ja, nej, men det är såklart väldigt, väldigt stort ämne kring det här med mat, beteende, beroende och allting. Och det är väldigt, ja, det finns så himla många aspekter i det. Men det är någonting som jag tror att vi kommer prata ganska mycket om. Fortsätta prata mycket om, därför att det är, som du sa, just maten är ju ett av de stora problemen som vi har i samhället.
Ja.
Och där väldigt många sitter fast med olika beteenden och beroende kring det, som gör att man inte mår särskilt bra. Att man känner sig fast i sina beteenden och inte kommer loss ifrån dem. Det är därför som vi vill hjälpa till med att visa olika vägar. De här olika temana som vi kommer att gå igenom, bland annat under kursen.
Ja, men framförallt ge folk hopp om att det går att få bukt på. Att det inte är, för mig var det liksom att ingenting funkade. Och Simba, han var på mig hela tiden. Det där är en del av problemet, att du säger att det kommer aldrig lösa sig.
Exakt. Man har provat så mycket och känner att det är ingen idé. Hoppas. Jag är misslyckad. Jag kommer aldrig kunna hålla mig till något program. Och ofta så är det väldigt många som ger sig på de här tuffa dieterna och liksom ska själv svälta sig på olika sätt. Mm. Vilket inte fungerar. Jag har testat de flesta metoderna själv genom livet. Så det var ganska många år sedan som jag slutade med det. Och till och med jag var med i Viktväktarna när jag var yngre också. Och det kan jag väl säga som jag själv upplevde var åtminstone ett av de bättre programmen.
Okay.
Där man ändå liksom lärde sig lite grann. Men jag är fortfarande, jag är emot, jag är emot alla typer av sådana program faktiskt. Det är jag. Men framförallt de självsvältsprogrammen.
Jag kommer ihåg den här ananasdieten. Man skulle äta ananasringar.
Ja.
Jag tror jag var 20 då. Då var jag inte överviktig.
Nej.
Inte nej, precis. Så jag tror att jag skapade min egen obalans och min egen övervikt genom att jag började hetsa om det så liksom jättetidigt.
Ja.
Jag var ju liksom anorektisk när jag var 14. Min mens försvann och sånt.
Ja, det är ju ganska...
Ja, men jag tycker inte det är konstigt att min kropp är i obalans. Det är ju liksom, jag började ju väldigt tidigt.
Ja.
Så att... Det är därför jag är inte förvånad över att det har tagit lite tid för mig att liksom hitta allting. Eller. Men jag hade ju inte den här kunskapen. Jag är ju liksom... Men jag gjorde så, alltså jag... De första åren så jobbade jag väldigt lite med andra människor. Jag hade få personer. Jag tror jag hade två Simba och två personer till som jag litade på.
Mm.
För folk sa så här, men läs den här boken, gå den här kursen. Och jag bara, nej. Hela min kropp bara sa nej.
Mm.
För det jag var tvungen att göra först var att koppla upp mig till min egen intuition.
Mm.
Jag var tvungen att, liksom, för jag hade inte den. Jag visste inte vad som var, liksom, om någon läser. Jag kunde liksom inte utröna vad är rätt för mig. Vad resonerar jag med? Det var liksom bara information. För att jag hade ingenting i mig själv som kunde bestämma vad det var.
Nej,
så att jag hade ju två personer som jag litade på och Simba. Och då tog jag information från dem, men ingen annan.
Mm.
Så det är ju också när vi pratar om det här med trauma och känslohantering, så det första, absolut första steget, det är ju att hitta människor som man litar på.
Mm.
Det är det absoluta, och det handlar ju om nervsystemet också. Och de här grejerna går ju vi igenom i djupt när vi i de här kurserna som vi har, för att man ska förstå det längre upp. Men i efterhand nu när jag kan allt det här så förstår jag varför jag gjorde det. Och det är väldigt viktigt att ha sin egen intuition.
Ja, men exakt.
Nu glider vi ju bort från mat hela tiden. Men det är för att det handlar inte om maten.
Nej, exakt. Det
handlar inte om maten. Det handlar om någonting annat.
Ja, jo, men det är så.
Maten är bara ett uttryck. Och det är så svårt för att det är liksom, vi har sånt överflöd av maten.
Exakt.
Och att
vi måste äta varje dag.
Ja, vi måste äta varje dag när man väl börjar. Ja, men när man väl, därför är det så att när man väl börjar så är det jättesvårt att sluta för vissa.
Mm.
Och det här som vi pratar om också, om att det är kulturellt och att det finns liksom att vi nerärvt från generationer och generationer. Mm. Att det var tider i Sverige och i andra delar av världen också att när människor inte hade så mycket mat, så att det är liksom, det är nedärvt att när det väl finns mat så ska man äta så mycket man kan, för man vet aldrig när det kommer igen och kroppen vet inte att
och aldrig slänga något och alltid äta upp och liksom
så att det sitter super, alltså det kulturella arvet, familjeträdet, och det är det som man kallar här borta för karma. Så det är ju bara andra ord.
Ja.
Det är ju en riktig grej. Liksom.
Mm.
Och det har vi börjat prata om i viktgruppen. Och folk får bara sådana aha-upplevelser. Mm. Men gud, så har ju min mamma gjort hela tiden. Och liksom bla bla bla.
Man ser hur det hänger ihop och sina beteenden.
Ja.
Så det, och det är faktiskt en väg, eller en väldigt bra start, så är det ju alltid det, att bli uppmärksam, att se vad är det jag har för beteenden, rutiner, vad har jag med mig bakåt, liksom, hur har det sett ut i familjen, att börja förstå och lyfta upp det, liksom, för att ha en möjlighet att kunna göra någon förändring och börja programmera om sin hjärna, för det är mycket, mycket det handlar om. Förutom att självklart, som vi pratar med självläkningen, att ju mer balans du är i och ju mer grundad du är i ditt nervsystem, desto mindre har du det här behovet av att äta massa på kvällen eller trösta dig med mat, fira med mat. Allting ska liksom användas mat till.
Men det är ju det vi pratar om, abundance lifestyle. Det är ju tvärt emot. Det är ju den, det är abundansen, den känslan av abundansen som man får ta in istället. Liksom.
Ja, men exakt. Jag behöver inte äta massor med mat eller dricka en flaska champagne bara för att jag ska fira någonting, till exempel.
Men firandet finns ju hela tiden. Man mår svinbra jämt.
Ja, exakt. Man kan välja att må bra jämt. Man måste liksom, ja men ni fattar. Mm. Och det är väldigt,
kan man dricka champagnen ändå? Men det handlar om varför dricker man det.
Exakt.
Det är inget fel på att dricka champagne.
Nej, det kan man göra.
Inget fel på att äta mat.
Nej.
Men när balansen inte finns där, så då, är det, då blir det inget bra.
Exakt, det är bra att du förtydligar det lite, för det är ju verkligen, verkligen så. Att det, vi säger inte att man inte ska varken äta eller dricka alkohol eller någonting, utan alla är fria att göra precis det de vill och leva som man vill. Men det handlar ju mer om att vill man må bättre, och det går att hamna i en balans där du inte känner dig så beroende av olika saker. Att du måste ha din choklad eller du måste ha din alkohol. Eller du måste lugna dig med ett glas vin varje kväll. Eller, liksom.
Så det finns men vi är ju till för dem som vill bli inspirerade till att göra det här. Och som tycker det är intressant. Och liksom, de andra behöver ju inte lyssna om de inte vill. Och man allt är ju frivilligt.
Ja, det är det som är så härligt. Ja.
Nej, men jag är ju en kund som bara älskar allt vi gör men vägrar. Jag skulle aldrig någonsin kunna tänka sig att göra en detox.
Nej.
Och bara liksom vill inte ens titta på den informationen. Bara så här.
Nej.
Så, ja, det är okej. Vi kan jobba med alla de andra grejerna.
Det kommer när det kommer eller inte kommer. Eller?
Men man har ju inte det problemet. Alla, för då tror man att det har med mat att göra.
Ja.
För det är så mycket annat det har med att göra. Det är ju en sån, bara sticker ju hål på massa olika såna här blockeringar som man har, som gör att man inte ser vad det är som händer.
Exakt.
Så det kommer upp. Så det är ju bara ett verktyg. Ja. Som allt annat.
Ett snabbt exempel på det bara, Sara. Vi ska avsluta nu, tror jag.
Ja.
Jag bara passa på att säga det, när man hade ett så här färskt exempel på hur en detox kan vara. Nu åt jag vattenmelon här till lunch.
Mm.
Och så kom det upp fick en liten ilsk känsla.
Mm.
För att jag kände mig hungrig.
Mm.
Och jag ville ha mer mat än bara vattenmelon.
Mm.
Så att, och istället då med den här kunskapen, så gick jag och satte mig och bara tänkte på vad är det jag är arg över.
Ja.
Och liksom börja lugna ner mig i det. Och liksom verkligen så här, okej, ta ett andetag. Fundera, vad är det som händer? Vad känns det i kroppen? Och helt enkelt, vad kommer den här ilskan ifrån? Vad är det för någonting? Så att då kunde jag avvärja mig från att istället säga, men jag är ju skithungrig, jag måste ju äta, såklart man måste ju få äta liksom, och börja göra någon annan mat eller äta något mer eller något sånt där. Så istället så bara, okej, jag andas, tar det lugnt, funderar över känslan, vad är det för liten nyckel jag har här, och möjlighet till en förändring. Så att det är så vi pratar om bland annat med detoxen liksom.
Ja.
Bara ett litet exempel på hur man kan jobba med det. Och de känslorna kommer ju inte upp om jag stoppar i mig.
Nej, men det är ju det som är grejen. Att folk säger så här, nej men jag kan inte fasta för att jag blir så arg om jag inte äter.
Ja.
Simba är bäst på det. Han bara så här, tittar på honom och bara, nej, du är arg och du väljer att äta så att du inte känner att du är arg.
Ja.
Och folk bara,
helvete!
Och det som du sa nu, det är ju att det är en ilska som kommer upp och kroppen vill dämpa den ilskan med mat.
Ja.
Och det har jag gjort jättemycket. Jag har haft otroligt mycket ilska som har varit obearbetad.
Ja.
Och har fortfarande kvar.
Mm.
Som jag håller på att jobba med. Men nu liksom förstår jag ju vad det är, och när det kommer upp så kan jag se vad det är och låta det liksom passera och sådär. Men det var någon gång som jag jobbade med det väldigt djupt här under den här tiden som jag hållit på, som jag bara fick en sån aha-upplevelse.
Mm.
Och det var ju att, men gud, jag äter ju för att dämpa den här ilskan. Det är liksom hungern, det här. Det var liksom min meditation. Du är fortfarande aprädd. Aprädd.
Aprädd. Fan vad det är fint.
Nej, men att jag kände så här, men det här är inte hunger. Det här är ilska.
Mm.
Det här är inte hungerkänsla överhuvudtaget. Det som jag har trott att det är en hungerkänsla i hela mitt liv. Mm. Inte hela mitt liv, större delen av mitt liv.
Ja.
Och bara när man bara ser det, bara koppla ihop så att det är, och i det, jag går ju en kurs nu om matsmältning ur ett traditionellt kinesiskt perspektiv, och det är superintressant. Alltså det är så intressant, och då börjar man jobba med levern, och då är det EFT med i det för ilska.
Mm.
Och då, och jag har inte varit, jag liksom, så började jag med det igår, så gör jag det på morgonen, och så gör jag den här liksom slingan, ganska lång slinga för ilska, och liksom, ja, men jag ska koppla upp det på ilska, men jag känner ingen ilska, men jag liksom fortsätter att göra det där. Och så lite massa alla olika grejer som vi gör för levern och sådär, för levern hänger ihop med ilska. De stora organen har liksom kopplingar till olika känslor, men levern är ilska. Så man jobbar med levern och levern och levern och levern. Och så gjorde jag det i morse och igår. Och sen så gick jag och duschade. Och så helt plötsligt bara pang kommer det. Jag blir svinförbannad.
Mm.
Och bara bubblar upp och liksom svinförbannad på olika saker. Och först så går jag igång på liksom själva grejen som jag är arg för. Och sen bara, men vad är det som händer nu? Och bara, wow. Så då började jag med andra änden, att jag började jobba med levern, och då började den släppa på oprocessad ilska. Så då kunde jag, och då gjorde jag slingan igen, fast då var jag faktiskt arg.
Ja.
Så att det är väldigt...
Men det är en stor ödla som springer här bakom honom. Vad fan, hur stor är du?
Ja, ja. De är inte farliga.
Nej, de är inte farliga, men behöver inte hoppa på med här.
Du har ju uppenbarligen samman och jobbar igenom i att universum bara skickar grejer till dig.
Ja, jag brukar inte vara särskilt rädd för djur. Ja, det finns kvar. Nej, det i det här systemet.
Jag skulle precis säga det. Du är fortfarande kvar i, alltså det var i morse du hade sessionen med Simba. Det här är fortfarande en pågående grej, så att det är inte konstigt att du känner.
Nej, men exakt. Det är lite mer jumpy än normalt.
Ja. Inga konstigheter. Nu har vi ju gått långt över tiden.
Ja, det har
vi. Lite lustigt, för att jag fick lite feedback igår på att det var lite långt.
Ja, precis. Jo, men det är ju det.
Men ja, om ni tycker att våra grejer är för långa, säg till. Tycker ni att de är för korta, säg till. Säger ni ingenting så tolkar vi det som det är bra.
Ja, men exakt. Ja, men det blir jättebra.
Nej, men vi tar väldigt gärna feedback på saker. Vi vill veta vad ni vill höra om. Vi vill veta vad vi ska prata om. Vi vill veta vad ni... Vi vill veta. Så don't be shy.
No.
Nej.
Det är jättebra.
Vi är alla bara vanliga människor med våra problem.
Så ja, precis. Jättebra för oss att höra olika åsikter.
Ja. Så välj ditt valda medie. Kanske ses vi på TikTok snart. Kan du säga till där vad du tycker det är för kort eller för långt?
Klart vi gör.
Bra.
Ja, härligt. Men,
puss och kram allihopa. Tack för ett givande avsnitt, tyckte jag i alla fall.
Mm. Verkligen. Vi återkommer med mera. Med mera. Mera
mer
av allt.
Självlekning med Linda.
Ja, precis.
Puss och kram.
Så, pussar och kramar. Ha det gott i Chiang Mai och överallt i världen.
Ha det gött med... dina kompisar på Lanta.
Ja, tack snälla. Hej då.
Hej.